Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna tillbaka till Nyans. Vi sitter som vanligt en tidig helgmorgon och spelar in veckans avsnitt till er. Vi är en man kort idag. Hanna har lite time off så att du lyssnar annars som vanligt på mig, Kajan.
Och mig, Paula.
Välkomna.
Då har vi inspelningen igång. Så åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Hur stod det till?
Jag skrev att jag försökte hitta min energidryck. Och jag hittade den ute i bilen. Men jag tror att någon har råkat trampa på den och tryckt in en liten sten.
Nej!
För om du ser här, den är helt oöppnad.
Ja.
Men och den är nästan så tom.
Och fy! Fy så nedrigt. När livet verkligen vill jävlas med en. Skittrött. Man bara, nej men fan, den är borta. Och sen så hittar den, och den lyckan att hitta den. Och sen bara, nej, den är nästan tom. Åh, nu lider jag med dig jättemycket.
Men det är en udd upplevelse att sitta och hålla i en nästan tom energidryck som ser helt oöppnad ut.
Man vill ju nästan stämma någon, men det är svårt att veta vem.
Eller hur? Är det jättekonstigt? Vi får se. Det blir bättre än absolut ingenting åtminstone.
Ja, du får surpla på lite så här grusblandad slatt av energidryck.
Precis.
Fan, då leker livet. Hörru, såg du min... Jag har ju fått dille på de här... Vivian-tröjorna, det mönstret som vi virkade upp. Jag har ju virkat 3 eller 4 stycken nu.
Mm.
3 tror jag. 2 till mig och 1 till Bettan.
Mm.
Så du jävla tänkte, roligt det.
Du tänkte på den som du hade virkat lite spets på också, eller?
Ja, exakt.
Ja.
Jag la på en liten spetskant. Fy fan vad trevligt det är med spets alltså.
Ja. Jag har ju grejer jag bara inte orkat sätta igång och börja med det. För att virka sån riktigt gammaldags spets. Då man i princip virkar med sytråd.
Åh, fy fan. Nu är du där igen. Och ska göra det så jävla svårt.
Ja. Alltså, själva mönstren är jättelätta. Det svåra är ju att det är så pilligt. För att det är så liten nål och tunn tråd.
Men vad ska du med det till? Vad ska du med en sån liten spets till? Den syns ju inte.
Jo då, de syns. Men verkar de ju ändå liksom typ så breda. Eller, ja. Olika varianter på bredhet.
Några centimeter.
Ja, men man kan ha dem till exempel och sy på runt kanten på en sjal eller bara lägga till runt urringningen på en tröja som man vill upcycla och så vidare.
Just det. Ja, men för det, jag köpte faktiskt hem från Sellpy 2 typ så här jeans, beige-vita jeansskjortor typ i större storlek. Mm. Väldigt plain. Men tänkte också att om jag gör någon sån här typ i klarblått eller knalligt rosa, någon så här spetsgrej, virkar långt som fasen, och så gör jag något jättemaffigt mönster på baksidan.
Mm.
Det måste ju vara kul.
Ja. I mitt huvud är det. Göra. Ja, och det är det man ska kunna använda och sån handvirkad.
Jo, just det, i och för sig.
Till exempel.
Men det skulle ta sån jävla tid.
Ja, kanske, kanske inte.
Just nu sitter jag ju, nu ser ju inte ni som lyssnar, men nu har jag gjort en sån här, ser du Paula? Så en jättekroppad tröja så de slutar precis vid tuttarna och sen så är det lång ärm. Och det är ju så himla härligt, för det gör jag ju med typ virk 08.
Mm.
Alltså det är ju bara så trubbigt och sen gör man som ett mesh-mönster med, ja, det blir som nät liksom.
Mm.
Och det är inget fin lir. Man behöver knappt titta på händerna. Och så sitter man med den här jätte... känns som en barnsked. Och liksom karvar i garnet.
Mm.
Och går fort. Man gör ju en tröja på några timmar.
Mm. Ja, men det är smidigt.
Du, gud, nu kom jag på. Jag skulle fråga dig. Har du sett... jag fick en fråga av en person om den här Viaplay... Visst är det Viaplay? Viaplay-serien om Lasermannen.
Nej, jag har inte sett den.
Nej, för att den personen som skrev till mig var så här, men har du sett att han Mork har gjort en Viaplay-serie om Lasermannen, och man blir liksom så skeptiskt inställd med tanke på Morks insatser i podden Motiv.
Mm.
Men så började jag titta, och grejen är att det här är ju en annan Mork.
Det här
är inte Alexander Mork som gör Motiv.
Nej.
Eller som medverkar i Motiv, utan det här är John Mork. De är en jäkla massa morkare. Jag vet inte om det är en stor brödraskara.
Mm.
För att den här John Mork, han har det kanske var Motiv, jag minns inte. Han har i alla fall varit inblandad i något av projekten med Nils Bergman.
Mm.
Precis, men så att det är ju inte samma person. Mm. Så att och den som skrev till mig och så här, vill höra vad du tycker, om man blir så skeptiskt inställd. Den serien kan vi ju grotta ner oss i någon gång, men så att du tänker på det nu, att det är inte samma person. Det är inte Alexander Mork, och hans stackars bror, taskiga. Hans bror ska liksom inte behöva bära skuld för motivproduktionerna. Nej. Som ju är åt helvete. Men själva premissen för Viaplay serien, granskningen, dokumentären, är ju att man kollar på Lasermannens tid i USA.
Mm-hmm.
Och då under liksom premissen att han kanske begick en jävla massa mord även där.
Just det.
Och sen var ju han musiker tydligen också. Det visste inte jag. Han var en hyfsat duktig basist. Och så skrev han musik. Och då utgår man liksom från också att han har lämnat ledtrådar i olika låttexter. Alltså, ja, exakt. Just den grejen är väldigt amerikanskt.
Mm.
Och man är ju runt där också och pratar med massa yberamerikanska privatdetektiver och före detta FBI-agenter och... Den är ju väldigt uppskruvad, men du får titta på den. Vi får diskutera.
Ja, jag får göra det. Det finns ju lite sådana där favorit seriemördare som det känns som att var och varannan person som har befunnit sig i USA en viss period och som senare har begått mord eller försökt att begå mord på flera personer automatiskt blir det så här, ja, det kanske är den här.
Ja, gud, 100% så. För så är det verkligen i den här också. Alltså det de gör, jag ska försöka inte spoila för mycket, men de tittar ju typ på så här, okej, vilka områden befann han sig i, och tittar på gamla foton så här, som han har tagit själv. Var, på vilka ställen fanns han? Och sen så bara, ungefär vid den tidpunkten så skedde ett mord här. Mm. Kan det vara han? Och det är jätte jätteolika morden till karaktär. Mm. Jättespridda liksom, offrena, profilen av offrena är jättespritt.
Mm.
Så man går på väldigt, väldigt lite. Man går liksom också genom hela typ det tyngsta man har. Jag har inte sett klart så att jag kan inte spoila det fullständigt. Men typ det tyngsta man har är en... Heter det fantombild?
Ja.
Ja.
Alltså sånt som någon har ritat utifrån.
Exakt.
Beskrivningen, det är fantombild.
Och det där är ju alltid så roligt när de använder. För att ofta så är det ju väldigt... Man använder ju flera fantombilder. Dels ser de ju olika ut beroende på vilket vittne det är som berättar. Och sen också olika beroende på vem det är som tecknar. Mm. Och här har man hittat då en av de fantombilderna på en vit man med hatt och solglasögon.
Mm.
Och så trots det så säger de, det här är så likt. Det här är så likt, det är ju han. Jag håller väl inte riktigt med om att det är så fruktansvärt likt. Det är en vit man liksom, i hatt.
Okej, det finns ju något fall där de faktiskt låter... en person göra en fantombild fast i form av en lerbyst.
Ja, just det.
Men jag kommer inte på vilket det är nu.
Nej, det där
men
där
de också höll på att prata om att det var så himla likt och det var så häftigt för att ingen hade rapporterat att han hade glasögon. Men han som gjorde den bysten hade satt glasögon på honom. Ändå, för att han fick feeling och tyckte att det kändes som att det här är en person med glasögon. Och sen när de tog honom så var det en person med glasögon så blev alla så här, hur kunde han veta?
Det här, och nu tänker jag på Alexander Mork som är i motiv när han pratade om Sandré-färgat hår som att det var något så unikt signalement. Han hade glasögon. Nej, men alltså, det är så spännande med en sån här fantombild. Jag fattar att det kan ha viss verkan. Liksom. Det är väl inte totalt onödigt, absolut inte. Och i så här efterlysningsstadie typ, och man pratar med allmänheten och så här generellt för att få de här grova dragen, så är det ju, då kan det vara effektivt. Istället för att skriva ut att en vit man med typ den här kroppsbyggnaden i ungefär den här åldern, så har man en bild av det liksom, istället.
Mm.
Men alltså jag har ju suttit ganska många timmar nu när vi har poddat och tittat på ditt ansikte till exempel.
Mm.
Om jag skulle blunda nu och sen typ om säg 5 dagar och så skulle jag inte titta på dig någonting mer och sen om typ 5 dagar så skulle en så här tecknare komma och få mig att liksom säga precis dina ansiktsdrag och så vidare.
Mm.
Det hade inte blivit likt.
Nej, det är ju jättesvårt.
Det är otroligt svårt.
Mm.
Men och är det då det... någon som man bara har liksom fått en glimt av?
Mm. Precis. Men jag tror att det var i Red Handed som de nämnde det. Att det finns sådana fantomtecknare som faktiskt använder en teknik där offret får liksom... Tänk lite när man skapar karaktärer i Sims.
Ja.
Att de får börja med att titta på jättemånga olika versioner av ansiktsformer.
Ja.
Och så liksom välja upp typ att det här, den här huvudformen känns mest lik. Och då får de gå över och så titta på massor med bilder av olika ögon.
Mm.
Och så välja typ att det här... ögonen så här ser mest likt ut. Om de nu kunde se ögonen, är det någon som var maskerad eller hade solglasögon på sig eller någonting, då får de ju rita det istället. Men om det går att se liksom ögonen så får de välja det. Och sen samma med näsor och mun och frisyrer och sådär. För att hjälpa liksom att känna igen och få lite tydligare på det. Än
istället för att bara beskriva det själv från scratch.
Precis.
Ja, och samtidigt så här sitter man och tittar på jag skulle nog bli få ännu mer intryck att sålla bland. Får du se typ 50 olika näsor och bara vara så här, ja vilken, alltså då får man in en massa nya bilder och nya intryck. Som det här med minnen är en så jävla delikat och skör grej, alltså vi sätter så mycket tilltro till minne kan förvanskas och förändras och försvinna, komma tillbaka, alltså utvecklas hur mycket som helst.
Jag tror att jag har tagit upp det någon annan gång. Nu tror jag det var i... Jag kommer inte ihåg om det var England eller USA man gjorde det här testet. På polisstudenter. För att de skulle få lära sig hur svårt det var med minnen. För att liksom kunna ha lite respekt för det när de ska vara ute och ta upp förhör ifrån ögonvittnen och sådär. Och också hur lätt minnen fylls i av våra egna fördomar. För då fick de se ett klipp på en man som typ bär ut en tv eller något sånt där från någons hus. Genom något fönster på baksidan och sen sticker. Och så ska de sen ge då ett signalement på hur den här rånaren, eller inbrottstjuven då, såg ut. Och de fick se honom jättekort och så här. Och det var otroligt många poliser som fyllde i att det var en svart man. Som hade begått det här, trots att det var en vit man i klippet. Och det var ju liksom den egna bias när de inte kom ihåg vad mannen hade för ursprung eller liknande egentligen. Då gick de ju rakt på bias liksom, att i deras värld så var det statistiskt det mest troliga att det var en svart man, så därför säger de att det är en svart man.
Ja, visst. Och det, jag menar, det är inte konstigt att det funkar så. Har man något så svagt som en ögonblicksbild eller liksom en väldigt vag minnesbild av någonting, så kommer ju hjärnan fylla i med det man kan, och man kommer försöka, det är ju hela det här med att vi delar in saker i fack och grupperingar och vill försöka liksom sortera det. Hjärnan kommer ju fylla på med det som känns rimligt för dig.
Precis.
Så du kommer ju vara mer benägen att säga att det var en svart man än att det var nog en kvinna med Pippi Långstrump-flätor.
Ja, men exakt. Ett annat sånt här exempel på hur sköra våra minnen är, det är ju den här Mandela-effekten.
Ja, gud, det tänker jag ofta på. Jag lyssnade på, det var nog i höstas när jag var och plockade svamp. Jag ska inte prata mer om svamp, jag skulle bara säga att jag plockade svamp när jag lyssnade på det. Flashback-avsnittet. Flashback Forever om Mandela-effekten. Jag hade dålig koll på det innan, men det är ju skitintressant.
Ja.
Kan inte du bara förklara vad det är om det är någon som inte vet? Jag visste ju faktiskt inte det förut.
Precis. Nej, men Mandela-effekten är alltså när flera människor helt säkert hävdar att de har ett visst minnesbild eller har upplevt en viss grej. Det är döpt efter Nelson Mandela, och att en extremt stor andel människor är helt övertygade om att han dog i fängelset på 80 eller början av 90-talet, att han aldrig blev frigiven. Och där de liksom är 100% säkra på att, men jag läste artiklar om att han hade dött, jag vet att han hade dött. En annan vanlig Mandela-grej är folk som är helt säkra på att Nya Zeeland ligger söder om Australien. Alltså, de är 100% säkra på att när de gick i skolan och så, när man tittar på världskartor eller liknande, då låg Nya Zeeland på kartbilden under Australien, jättenära Sydpolen. Och som är jätteförvirrad liksom. Och det skapar ju en del konspirationsteorier om så här glitch in the matrix och grejer, att det liksom skulle finnas en världsomspännande konspiration som har gett ut felaktiga kartor, eller där man har bestämt sig plötsligt för att flytta på ett land och ändra kartorna och så vidare. Och i Sverige, du vet att de tog upp i Flashback Forever, där är det en av de absolut vanligaste Mandela grejerna, det är ju de här som är helt övertygade om att vad heter nu? Sportkommentatorn. Skitsamma vad han heter just nu, men skulle ha sagt den här grejen med att det ser mörkt ut på Kameruns bänk.
Just det.
Och det finns inte dokumenterat någonstans att det här har blivit sagt, och speciellt inte av honom, men det har gått så långt i den här Mandela-effekten, till och med han är övertygad om att han visst har sagt det, och nu liksom så här skapat upp en bild av till och med när det var, så att han sitter själv i intervjuer och bara, ja, men det var ju den här matchen det här året, bla 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 bla. Man bara, fast du har aldrig sagt det.
Är det sant?
Ja.
Nu känner jag att det är du som sitter och ljuger, Paula.
Ja, du kan googla på det, för det är liksom den mest kända svenska Mandela-grejen, att folk är helt övertygade om att han har sagt det. Så övertygad till och med han tror på det.
Det finns ju också såna grejer i typ låttexter att man har varit helt övertygad om, eller i ja, men är det inte typ IT eller någonting? Vad IT säger, IT phone home, home phone. Sådana saker som är så här, har blivit klassiker som man kopplar till en film eller en låt. Och sen så är det inte så de har sagt. Eller så är det inte så som repliken är eller texten är. Också med typ så här loggor. Jag vet att Fruit of the Loom-loggan har varit en sån sak. Där man, nu vet jag inte åt vilket håll det var, om det är att den aldrig har varit med korg. Eller ett så här typ horn.
Mm.
Vad det nu heter. Ja, jag behöver inte säga vad det var, men det var i alla fall att man, precis samma sak, att man var helt övertygad om att typ när man växte upp och hade Fruit of the Loom-tröjor, då såg loggan ut på det här sättet, och sen så hittar man inte att den någonsin har sett ut så.
Nej, exakt.
Så jävla udda grejer också.
Ja, ja, men det är en av de mest kända just när det kommer till filmgrejer, det är ju från Star Wars.
Ja.
Att Darth Vader aldrig säger Luke, I am your father.
Just det.
Och det är ändå liksom ett av de mest citerade filmcitaten är ju Luke, I am your father grejen, och så har det aldrig hänt.
Nej. Men vad är det han säger då?
Om jag kommer ihåg rätt så säger han bara typ I am your father. Han säger aldrig den här Luke grejen utan bara
okej. Okej, då har man komprimerat liksom.
Man liksom lagt till i citatet från det han faktiskt säger.
Gud, vad ska man lita på nu? Jag känner att jag inte vågar tro på någonting. Hela världsbilden vänds upp och ner. Hörru, ska vi dra igång med det vi ska prata om? Vi har så himla mycket och vi ska hinna.
Ja, nu tycker jag.
Område 2, 29 återgång.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Vi ska ju köra ett lite kuriosa avsnitt, va, du och jag. Paula och Paulito. Och vi ska prata om pyromani.
Yes.
Fy vad roligt.
Det tar ju fram din bästa sida av att tycka om att få prata om att elda saker.
Ja, det här kommer trigga igång mig något så fruktansvärt. Ni ska få höra om så mycket eldningar utan jag har varit ute och plockat svamp. Nej, det ska ni inte. Ni ska slippa det. Jag ska försöka inte prata om mig själv hela tiden. Men vi drar igång. Jag kan börja lite då. De källor som jag har för min lilla genomgång är Sydsvenskan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, WebMD, som är en sajt där läkare och olika hälsoexperter, typ professorer och sånt, skriver om olika medicinska ämnen. Vi har Medical News Today, Brandskyddsföreningen och sen så bara några lösryckta så här kvällstidningar typ. För vi ska ju prata pyromani idag, både hur det ordet, begreppet används av oss, av de flesta, och då som egentligen en synonym till anlagda bränder, eller att en pyroman är en mordbrännare, att det är samma sak. Men vi ska också prata om vad den här diagnosen egentligen innebär. Ni kommer förstå precis vad jag menar med det om en stund. För faktum är att det oftast är en rätt stor skillnad på någon som anlägger bränder och någon som är pyroman. Egentligen så använder vi alltså det här begreppet helt fel. När du läser om, typ googlar du på pyroman och nyhetsartiklar så kommer oftast vara felanvänt. Det är lite som pedofilidiagnosen, om ni kommer ihåg att vi har pratat om det. Det vill säga alltså att det är långt ifrån alla som begår sexuella övergrepp på barn som är pedofiler. Och det är heller inte alla pedofiler som begår sexuella övergrepp på barn. Det där kan ni ju lyssna mer på, till exempel i de avsnitten vi har pratat om dumpen, så går vi igenom det där. Men pyromani då, eller att det brinner generellt, det är ganska så högaktuellt just nu. Att det brinner i Sverige i sig är ju verkligen inget ovanligt. Just nu känns det som att det sker extra mycket. Och när det brinner då, så ibland är det inte en jättestor grej. Det rör sig inte om någon större förödelse, elden är relativt lätt att släcka. vecka och så vidare. Men ibland blir det förstås riktigt illa och grejen med eld är ju att vi kan inte kontrollera den fullt ut. Och därför är det liksom alltid farligt, alltid en risk. MSB visar i sin statistik att under de senaste 10 åren har det inträffat i genomsnitt 85 dödsbränder per år. Och i de, alltså dödsbränder, bränder där personer dör helt enkelt. Och det är inte bara anlagda bränder utan bränder generellt där personer dör. Och i de här dödsbränderna, alltså genomsnitt 85 per år, så har det avlidit 91 personer inom 30 dagar. Det är också en sak att komma ihåg med bränder, att man dör ju inte bara av att, så att säga, rent krasst brinna inne, alltså eldas upp liksom, utan också av skador som är orsakade av röken eller värme. Jag vet att man tar upp det väldigt mycket i dokumentärer om diskoteksbranden i Göteborg till exempel, att det var för många en så fruktansvärd syn att komma in och se så många ungdomar se ut som att de bara ligger och sover när de är avlidna, därför att det syns ingenting på kroppen om de inte liksom har blivit nuddade av elden men dött ändå då, till följd av rök och värme. Ungefär 5 av 6 dödsfall sker till följd av att det brinner i en bostad. Det är också fler män än kvinnor som omkommer. Och det här rör återigen alltså alla bränder, både anlagda och sådana som sker till följd av olycka eller så. När det kommer till anlagda bränder och vilken typ av byggnad det är som vanligast brinner, så är det ju förstås bostäder, men sen kommer också skolor och förskolor. Det är liksom den offentliga typ av byggnad som brinner mest. Under 2021 så gjorde till exempel räddningstjänsten 506 insatser till bränder i skol- och förskolebyggnader. Och då var minst 246 anlagda. Så det är jävligt många.
Det är uppenbart att det finns många som inte tycker om skolor.
Det finns mycket i det, ja. Och sen tänker jag också så här, tillgången till, man vet när det inte är någon där, man vet vilken tid på kvällen man kan gå dit och liksom tutta på. Det finns alltid en förskola, skola i ens närhet och så vidare. Och som sagt, mycket att projicera på skolor. Det finns mycket att grotta i där. Och när det kommer till bränder på skolor så kan man också se att de går att dela in i 2 huvudgrupper som också är ganska intressant. Dels är det då bränder på dagen och då startar de oftast inne på skolan. Alltså till exempel i en papperskorg eller på en toalett eller typ i en skrivare eller något hörn där det finns papper. Och sen så den andra gruppen är bränder på natten och då är det när fasaden antänds, alltså man tänder på utifrån, eller när man kastar in något som brinner genom ett fönster. Så det är de liksom, 2 grupperingarna av sätt att anlägga bränderna just när det kommer till skolor och förskolor. Men så anlagda bränder, det vill säga att någon har fjuttat på med avsikt att det ska brinna, är faktiskt inte jätteovanligt. Till exempel gick försäkringsbolagen ut förra året med att runt hälften av alla bilbränder i landet är anlagda. Brinner i bilar gör det ju titt som tätt. Jag vet inte hur det är borta hos dig, Paula, men här i Uppsala gör det definitivt det. Känns som dagligen i princip. Och av de här bilbränderna så är ungefär 1/5 försäkringsbedrägerier, menar försäkringsbolagen. Alltså att man eldar upp bilen för att få ut försäkringspengar helt enkelt. Så det är inte den stora delen, liksom den stora motivatorn bakom just bilbränder. Men vi ska gå över till det här med pyromani. Att anlägga en eller flera bränder räcker som sagt inte för att göra dig till pyroman. För även om anlagda bränder kan sägas vara relativt vanligt ändå, så är pyromaner inte vanligt alls. Pyromani är en rättspsykiatrisk diagnos. Det tänker jag att de flesta kanske inte vet. Och det är en diagnos som faller in i gruppen impulskontrollstörningar. En annan diagnos i den gruppen är ju kleptomani till exempel. Du kan helt enkelt inte styra dina impulser för att förhindra att du gör de här sakerna eller har det här beteendet. Så man behöver alltså göra en rättspsykiatrisk utredning, undersökning, för att utreda då om någon är pyroman. För det första, en impulskontrollstörning så som den är när den är en diagnos innebär att du har det här beteendet under en lång tid. Att det händer upprepat, relativt frekvent. Att det händer i olika situationer och att det skapar betydande problem. Det här är liksom grundkriterierna för att det ska vara en impulskontrollstörning. Så för att liksom du ska få diagnosen pyromani så ska du ju först klassificeras att du har en impulskontrollstörning och sen så ska man då landa i vilken typ det är. Om ni minns från avsnittet om seriemördare så pratade vi då om att det finns den här vanliga frågan, vad beror det på? Varför blir man seriemördare eller varför blir man pyroman? Det finns olika yttre riskfaktorer som gör att man löper större risk för att bli då en seriemördare eller som i det här fallet utveckla pyromani. Det finns faktorer av ärftlighet och då handlar ju det om det här impulskontrollstörningen generellt. Men det är ju de yttre riskfaktorerna som blir mest avgörande förstås. Det kan handla om att du har levt i eller lever i utsatthet på olika sätt, men också att du har en känsla av bristande kontroll, att den här känslan är väldigt dominerande. Och brist på kontroll kan förstås vara väldigt ångestskapande. Och du kommer då att försöka hitta olika sätt att ta tillbaka den här kontrollen på, liksom kunna stå ut i den här känslan av brist på kontroll. Och har du inte tillräckligt bra verktyg eller strategier så kan det hända att man tar till destruktiva eller skadliga eller farliga beteenden för att känna att man får den här kontrollen igen. Och när man får den här kontrollen eller känslan av att man har kontroll igen så kan det kännas ångestlindrande och man kan också känna liksom tillfredsställelse genom det. Jag ska säga att när jag pratar om pyromani som diagnos så är det främst de här amerikanska källorna jag använt mig av. Jag är lite osäker på om man definierar det olika i Sverige kontra USA. Det finns säkert saker som skiljer. Men jag hittade, det var väldigt dåligt med källor på svensk forskning och sådär. Jag hittade några uppsatser från typ juristprogrammet. Men annars är det ganska dåligt. Så att ni har det mer, att jag utgår från de här amerikanska källorna när jag pratar om de här kriterierna nu. För det finns några kriterier som liksom avslöjar då om du har utvecklat pyromani. Och det är till exempel de här. Att du vid ett eller flera tillfällen tänder eld på något. Att du känner dig spänd, laddad eller uppspelt innan du tänder eld på något. Att du dras till eld och allting som har med det att göra. En sån klassisk sak är att man, till exempel om man ser brandbilar på utryckning, åker efter för att titta. Du känner tillfredsställelse, lättnad och eller njutning när du tänder eld, ser eld eller ser också resterna som elden har lämnat efter sig. Liksom konsekvenserna egentligen i stort efter elden. Och du anlägger brand och det här anläggandet kan inte förklaras med någon annan typ av diagnos. Och det finns också ett fåtal pyromaner, det är inte alla pyromaner, så ett fåtal som också upplever uttalad sexuell upphetsning och sexuell tillfredsställelse av eld. Så att det är liksom ännu mer ovanligt då. I de flesta fall som jag har läst om, alltså svenska fall, där polisen utreder misstänkt anlagd brand, så nystar man ju förstås i olika möjliga motiv. Så är det ju i alla fall som vi går igenom i podden också. För att kunna få reda på vem det är och vad som har hänt och förstå skeendet bättre, så kollar man efter vilket motiv som kan ligga bakom. Det kan vara hämnd, det kan vara ekonomiska intressen som vi pratade om med bilbränderna och försäkringar. Det handlar inte sällan om att man vill gömma eller dölja ett brott som man har begått. Det har vi också sett att man mördar någon, råkar slå ihjäl någon, och så för att dölja det då så tänder man eld på byggnaden man befinner sig i. Men för pyromaner så behövs inga sådana motiv för att anlägga brand. Så det är liksom den stora skillnaden. Om man tittar på vem det är som blir pyroman, det är samma sak som med seriemördare egentligen. Det går ju såklart inte att säga rakt av. Det finns ingen sån kartläggning. Pyromani är ju också en så pass ovanlig diagnos. Och det gör ju också att forskningen på det är mer begränsad. Men om man ändå ska prata om den stereotype pyromanen, och nu är det då ur det amerikanska perspektivet, så är det en normalbegåvad man med humörstörning. Jag har skrivit in en putslustig kommentar efter det som jag inte ska säga, men det är inte jätteovanligt att män har humörstörningar, tänker jag. Den här mannen har blivit dåligt behandlad som barn, kanske levt eller lever i kraftig stress, och han har också uppmärksamhetsstörning med hyperaktiva inslag. Och jag tänker mig att den här sista delen handlar om svårigheten i att reglera impulser. Så man kan sammanfatta det egentligen med att det finns en stor skillnad mellan en mordbrännare och en pyroman. Den här skillnaden syns inte när vi pratar om anlagda bränder, vilket gör att vi använder pyromanepitetet om i princip alla som anlägger bränder, vilket alltså blir helt fel. Och den här stora skillnaden går ju sammanfattas då i att mordbrännaren fjuttar eld på grund av yttre faktorer, att det är yttre faktorer som driver. Så till exempel skada någon annan, få ut pengar, hämnd, dölja något brott liksom. Men pyromanen då, å andra sidan, gör det här på grund av inre faktorer, kan man säga, alltså som känsloreglering för sig själv. Man behöver inte de här andra motiven eller förklaringarna till att man eldar. När det kommer till frågan, går det att bota? Så är väl svaret nja. Det jag har sett av svenska från kriminalvården och så, när man uttalar sig, så säger man det dels att det är så extremt ovanligt. Att då får du ju liksom, upptäcker man att någon är pyroman och får diagnosen pyromani, så ska du ju få rättspsykiatrisk vård. Men den behandlingsform som finns är ju att man liksom genom terapi, typ KBT, jobbar med olika strategier för ångesthantering och impulsreglering. Så att bota, ja, det är liksom, man försöker att bygga upp de här, alltså de klassiska bitarna som behövs för att du inte ska styras av de olika känslopåslag och tankar om handlingar som ska få dig att må bättre i stunden. Vi ska se. Jag kan bara säga någonting om straff innan jag tänkte vi kunde diskutera en sak lite. Straff är lite speciellt när det kommer till att anlägga bränder. Det är ju en jättebred skala. Det går ju från skadegörelse liksom till att du har ihjäl någon. Så att det är ett otroligt brett spektra. Men annars är det som vanligt när det är unga personer, så är det är under 15 så kopplas sociala myndigheter in. Sen är det ungdomsvård, och så över 18 så kan du få fängelse, och då beror det helt på en ganska komplex bild av hur stor skadan är, vilka riskerna har funnits för att någon ska bli skadad och så vidare. Det är också, jag vet inte om jag har sagt det än, men det är också betydligt fler män än kvinnor som blir pyromaner. Jag satt liksom och försökte leta i huvudet efter så här, okej, vilka svenska pyromaner vet jag om? Jag vet att du, Paula, kommer gå igenom en som liksom är, det är den man tänker på. Det är den som typ vi i Sverige kopplar till pyromani. Vi har ju pratat i något annat avsnitt om Zoran Radovanovic. Det var ju då han dubbelmördaren i Norra Hammar. Han var någon finansperson som vände sig till äldre par och skulle liksom investera deras pengar åt dem. Men han roffade ju åt sig av de där pengarna. Och sen så, när det inte gick längre och de kom på honom, så slog han ihjäl dem och sen eldade han på huset så att det inte skulle synas. Och det här skedde ju för två par i hans närhet. Jag tror att han bara dömdes för ena. Jag är inte helt säker nu, men jag för mig att det bara var det sista han dömdes för. Och då hade det gått lite för lång tid för det första. Men jag kan väl säga att det råder liksom inga tveksamheter hos mig om att han begick båda. Tillvägagångssättet var exakt likadant. Men där har vi i alla fall den här klassiska mordbrännaren. Alltså han behöver elda som ett verktyg för att liksom dölja det han har gjort och försöka täcka igen sina spår, och för att han har liksom målat in sig ett sånt hörn utifrån kriminella handlingar att han känner att han inte har något annat val liksom. Och om man tänker honom då i ena sidan och så tänker på en annan person, nämligen Mert Sari, det är han som i rättegångspodden kallas för flygvärden som eldade kvinnor. Ung man, jag för mig att han var 25 när han tuttar på i alla fall två olika bostäder. I den ena så dör en kvinna, i den andra så klarar sig en äldre kvinna ut, hon upptäcker branden i tid liksom, och kan ta sig ut därifrån. Och Mert befinner sig precis utanför vid båda tillfällena när det brinner. Och han har olika kreativa förklaringar till att han råkar ha varit det. Båda de här ställena som brinner går att koppla till honom via hans flickvän. Och jag läste den där fuppen förut och så har jag lyssnat om på rättegångspodden med ljudupptagningarna i det också, och skummade domen också. Och där är det ju verkligen att åklagaren, alltså man letar motivbild och man försöker förklara det här med, alltså att Mert gör det han gör, med att han vid de här tillfällena blir osams med sin flickvän och därför eldar. Först bränner han ju upp en arbetsplats, och det är hennes flickvännens kollega som dör, och sen är det en granne till henne som han hens bostad som han eldar på, och att då de här bränderna skulle göra att han och hans flickvän liksom kunde få annat att fokusera på, och han fick typ trösta henne och bli sams. Så då har man tagit det som motivbild och förklaring, att han, det blir bråk med tjejen och då vill han liksom göra någonting så att det, han ska kunna dra henne närmare sig igen. Jag tycker att den förklaringen haltar extremt, och jag tycker att tittar man på Mert Saris beteende kring bränderna, till exempel att trots att han vet att det kommer få honom att se misstänkt ut, så håller han sig kvar vid bränderna när det brinner. När man hör honom prata i telefon med sin flickvän och ställa frågor om bränderna, så hör man liksom hur han vill veta precis vad brandmännen sa. Han funderar så här, undrar hur de tog sig in där nere. Luktar det mycket rök? Han vill veta liksom precis och detaljer om, inte bara liksom branden i sig eller sånt här som han själv kanske skulle fråga, men gud, hur mår du? Hur många är skadade? Utan han är väldigt fokuserad på branden. Och hans förklaring till den här första huset som han eldar på, hur han kan veta så mycket också har blivit sedd där av bland annat brandmännen. Så säger han liksom att han har stått och tittat in på baksidan genom en liksom altandörr i 5-10 minuter medan det brinner som mest, och han har inte larmat. Och han säger också själv, och det här är liksom hans förklaring som han tänker så här, det här låter rimligt att man gör. Och också att han säger att han hör ett skrik där inifrån och att han tror att det är hans flickvän. Men han försöker inte nå sin flickvän och ringa henne under tiden. Han larmar inte polis eller någonting, utan han står där och tittar. Och sen så också ställer såna här frågor till och med polis när han sitter i förhör, så vill han liksom veta om detaljer om liksom själva eldandet. Och efter när den här kvinnan då, flickvännens kollega, har blivit förd till sjukhus och har inte avlidit än, så åker han efter. Han sätter sig i bilen och kör dit. Han ljuger om att han är en anhörig liksom för att komma nära. Han vill vara nära den här förödelsen som elden har ställt till. Han döms ju för båda de här bränderna. Det är solklart att det är han som har fjuttat på. Däremot har jag inte kunnat se om man har gjort... Det kan vara jag som har missat också. Jag har inte kunnat se om man har gjort en rättspsykiatrisk undersökning och om man i så fall har tittat just specifikt på det här med pyromani. I mina ögon så skulle Matsari kunna vara en av väldigt få svenska pyromaner. Vad tänker du, Paula?
Hade det varit intressant att se, får vi googla så man kan hitta någonting om en eventuell utredning. Men just de här tecknena på att det för honom handlar om någonting mer än bara få någonting att prata med sin flickvän om, tycker jag är ganska tydligt i de här exemplen. Och som sagt, en av kriterierna för pyromani är ju det här att söka sig till branden eller söka sig till elden och vara väldigt, väldigt fixerad vid själva bränderna i sig. Och det är han ju uppenbarligen.
Så att, ja, men liksom också bara att han pratar i telefon med sin flickvän. Hon är så nära den här grannen som det har brunnit hos, så att det är liksom lukta brandrök inne hos henne. Och hon är där inne och han vill höra detaljer om vad brandmän har sagt, hur har de tagit sig in i trapphuset och så vidare och så vidare. Det är så uppenbart, alltså han kan liksom inte hålla sig, han kan inte låta bli. Och när åklagare och rätten själva säger att ja, det är en ganska konstig motivbild eller ganska svårt att förstå varför han har då att det här skulle, att han är osams med tjejen och det skulle driva honom till det här. Jo, men det kanske är för att det inte är den huvudsakliga förklaringen. Kanske är det så att anledningen till att de här bostäderna liksom kopplas till henne är att de finns då i hans närhet. Så att det finns en tillgänglighet för honom i det. Han har tillgång till båda de här två ställena som han också eldar på och stannar kvar för att se när det brinner. Och han har ju också sådana andra impulsstörningar. Han jobbade ju som sagt som flygvärd, men han blev arbetsbefriad hos SAS för att han klottrade och skrev så här, ja, men könsord och sånt på flygplanen och i de delar där bara personalen fick vara. Och han gjorde det här på väldigt många flygningar, så att jag menar, det var inte svårt att se att okej, en person har varit på alla de här flygningarna där det har klottrats. Andra vittnen och så här pratar om att nej, men det är ju han. Han har betett sig jättekonstigt kring det här. Så att han är ju inte korkad, han förstår ju att det här är någonting som lätt kan ledas till mig. Men jag tror inte att han kan inte stoppa sig själv. Nej, han behöver liksom agera ut. Han känner säkert brist på kontroll i form av en jättestökig relation med flickvännen. Han lyckas inte med studier, med jobb. Alltså kaosigt. Hon kastar ut honom då och då, så han har ingenstans att bo. Och han vill ta tillbaka den kontrollen på olika sätt. Så han börjar liksom med klotter och den typen av skadegörelse. Och sen eldar.
Men det tycker jag är märkligt att man inte tittar på i motivbilden det här. För att, alltså känsloregleringen. Att om det nu är stöket med flickvännen, de bråkar, han går och eldar. kan ju precis lika gärna som att det skulle då handla om att vilja hitta ett sätt för att få henne på andra tankar än att de bråkar. Kan ju lika gärna handla om att han blir upprörd och han klarar inte av att hantera sin ångest eller sina känslor inför att de bråkar på annat sätt än genom att gå och fjutta eld någonstans.
Nej, precis. Och det är ju också när han sitter på häktet och jag minns inte vilket nummer, men det är ett av förhören där han liksom, han har fått berätta allt sitt i de tidigare förhören ganska fritt, och sen så blir han konfronterad med allt som inte stämmer. Han har ju så himla då, han ljuger extremt dåligt. För det är så uppenbart att han har gjort saker och han hittar på jättekonstiga förklaringar. Och i det förhöret när han liksom blir konfronterad med det här, så blir han liksom så upprörd sen så att han går och slår sönder sin cell i princip.
Mm.
Vilket också är en så här tydlig indikator på att här har vi problem med. Det handlar inte bara om att han blir så himla arg så han måste. Han har inget sätt att hantera sina impulser på. Och han har inga strategier för när han får den här typen av känsla kring maktlöshet. Liksom.
Mm.
Nej, jag tycker att han känns som ett typexempel.
Mm. Och jag tänker också så här, du vet, apropå just det här med känsloreglering och impulskontroll och så, att du vet, man brukar prata om det ibland så här, att män som misshandlar inte alls har något problem egentligen med att hantera sina känslor eller impulskontroll och så här, vad man säger framförallt från deras sida, och liksom att jag blev så arg jag kunde inte hejna mig i grej. Motiverat då med att för de slår ju inte ner en kollega till exempel.
Nej, just det. Och då är det bevis på att de kan kontrollera.
Exakt. Och jag menar på att det inte är ett bevis egentligen, utan det de får är ju den här, hur ska man säga, alltså de kan kontrollera sig till viss del med en form av intalning att står jag bara ut si och så länge så kan jag få utlopp för mina känslor på ett annat sätt.
Ja.
Men att det kan ju fortfarande vara även på arbetsplats, alltså där det kanske inte syns på samma sätt. Istället för att smälla till den här kollegan som man är jättearg på, så kanske man faktiskt lyckas gå undan och sen slå sönder någonting på arbetsplatsen som ingen tänker på att de har slagit sönder. För att man går iväg ut, säger att man jobbar på någon typ av lager till exempel, och man har en skräphög någonstans, och så går man ut och börjar slå sönder i den här skräphögen. Som är ett totalt jävla orimligt beteende egentligen. Men man lyckas ändå kanalisera iväg det lite granna till ett mindre orimligt beteende än att faktiskt smälla till sin kollega.
Ja, och verkligen.
Och sen finns det ju faktiskt exempel på personer som är våldsamma mot en partner, men där det också finns jättemycket exempel på hur de har tappat det och varit våldsamma på en fest eller på krogen eller faktiskt även på sitt jobb. Så att långt ifrån alla som är våldsamma mot partners har den här kontrollen av att inte vara våldsam någon annanstans, utan det finns många som kan tappa det i väldigt olika typer av situationer, och där det är välkänt egentligen att det här är en person med kort stubin eller liknande då, liksom, som man säger.
Ja, men jag menar, du kan ju i det dysfunktionella så kan du ju ha strategier som gör att du tycker att du liksom ändå kan hantera vardagen hyfsat. Vilket gör att du har impulsstörning, humörstörning, känslobeteende med följande handlingar som är jätte-off, som du inte kan hantera och styra. Men du kan hantera det tillräckligt mycket för att skjuta upp det till. Jag vet att när vi kommer hem då vi är ensamma, eller den klassiska med våld i nära relationer, att har man varit bland folk så har det sett så himla bra ut, och sen direkt när man kommer till bilen så smäller det. Så länge man liksom vet när man kan få utlopp för det, och då blir det desto värre.
Ja. Och där det också kan bli att man håller tillräckligt, där det blir det här, ja, om jag gör det nu så finns det personer som känner oss som kan se det, Men om jag gör det när vi har kommit ut till bilen på parkeringen så är det mindre risk att om vi känner ser det, om det, sen om någon annan ser det, det skiter man i.
Ja.
Det är, så långt sträcker sig liksom inte förmågan att hålla tillbaka.
Nej.
Och det brukar ju också finnas tecken i våldnära relationer på hur ja, det är ju framförallt männen som slår egentligen kanske inte lyckas hålla tillbaka heller fullt så mycket som de tror att de håller tillbaka.
Nej.
Att folk runt omkring ändå får en olustig känsla och känner att det här är inte bra. Men man kanske inte alltid lyckas sätta ord på det, eller folk generellt vill ju inte tänka om någon som de umgås med att det här är någon som skulle kunna bli våldsam mot sin partner. Så man försöker ju bortförklara de här känslorna av att han beter sig orimligt, det här är obehagligt, det är någonting konstigt på gång.
Just det. Alltså jag undrar i förhållande till pyromani, hur mycket den här, hur vi slänger oss med diagnosen som gör att man får en så skev kunskap om den, eller ingen kunskap alls egentligen, bara en fel bild av den. Mm. Hur mycket det liksom kan, vilka effekter det får, om det gör att vi får en så sned bild av, en ganska dubbel sned bild av pyromani, att det antingen är då att det är personer som blir kåta av att tända på saker och elda, att det är liksom typ deras sex, vilket ju som sagt är extremt ovanligt, till och med i gruppen pyromaner så är det ovanligt. Och sen då på andra sidan spektrat så är det så att det, vem som helst som anlägger bränder är en pyroman. Hur det här påverkar, ja, men jag tänker som med Mert Sari, hur de här bilderna av vem som är pyroman kanske också förstör i att man missar grejer, eller det, man tittar inte på de sakerna. Att här verkar det inte ha funnits något som det här extremt ovanliga, den här sexuella både lusten och tillfredsställelsen av eldandet. Men det behöver ju inte utesluta pyromani liksom för det.
Nej. Men jag tror att det sabbar ganska mycket, precis som det sabbar en hel del i förmåga att förstå sexuella övergrepp på barn, när man förutsätter att någon dömd för att ha våldtagit ett barn så måste det vara en pedofil.
Ja.
Och så förklarar man egentligen brottet på helt fel sätt, vilket också kan resultera i att man ger helt fel typ av behandling och vård.
Ja.
Nu tror jag ändå att det svenska rättsväsendet i alla fall är väldigt bra inlästa liksom på hela grejen, att ja, att pedofili inte nödvändigtvis leder till sexuella övergrepp, och sexuella övergrepp på barn inte nödvändigtvis handlar om pedofili. Så man ändå försöker titta på rätt grejer och så här. Men typ för att det är ju i princip omöjligt att bota någon med, eller du kan inte bota någon som agerar utifrån en empatistörning i någon form. Däremot, precis som med pyromani då, så kan man ju fokusera in på att de ska lära sig andra typer av copingmekanismer eller beteenden, med fokuset på det blir så jävla jobbigt för dig annars.
Just det.
För jag vet att jag har, tror att det var Kristoffer Ram som pratade om det i något avsnitt, liksom, att just de här som våldtar barn utifrån sadistiska motiv, eller liksom empatistörda motiv, att de är så här, ja, men jag har det här behovet och det här barnet blev ett lätt offer. Och sen skiter man egentligen i att ett barn, det hade kunnat få vara precis vem som helst som bara råkar vara ett lätt offer. Att där blir det som att de fokuserar ju inte i behandlingen hos de personerna på du kan inte göra så här för du skadar den andra personen. För de skiter i att den andra personen blir skadad. De vill ju bara tillfredsställa sina egna behov. Utan då blir ju fokuset istället, ja, fast gör du det här så blir det jobbigt för dig. För folk kommer tycka illa om dig, du kommer inte kunna ha arbete. Eller som nu, du sitter faktiskt inne. Och det är inte så jävla kul. Och så får man fokusera på den liksom rena egoistiska delen av att nej, jag ska inte göra det här för att det ställer till besvär i mitt liv.
Nej, men precis. Man får gå på den motivatorn som faktiskt betyder någonting för personen.
Exakt. Och lite så kan jag tänka mig att det blir även då i situationen med liksom det här med pyromaner, att för dem blir ju fokus så extremt mycket på att gör jag det här så lättas mina känslor. Jag måste eller jag behöver det här för att må bättre. Alltså, det är inte alltid att det blir helt uttalat, utan mer, det kan ju vara mer liksom det omedvetna av att ändå veta någonstans att gör man en viss grej så kommer det att kännas bättre.
Yeah.
I stunden av stressen och ångest eller vad det nu kan vara då för psykiskt dåligt mående. Och att då komma åt den personens motivator för att inte göra de här grejerna blir ju lite samma som man kan trycka på för personer med ett missbruksproblem.
Mm.
Att vi kan stötta dig med olika verktyg för att inte använda din drog.
Mm.
För att i förlängningen så mår du ju faktiskt sämre av det.
Mm.
Och så kan det ju bli för pyromater med.
Jag tänker också när man, jag tänker bara hur vi pratar om man har ett barn som kanske på grund av att man är på spektrat eller så kan hamna i affekt.
Mm.
Och att där det kan vara inte på grund av brist och empati utan för att det kan vara så abstrakt att bara säga att så där gör vi inte, för att vi har bestämt att man inte kastar saker i golvet. Och då är det så här, fast det kan bli svårt att förstå så här, varför inte, det är ju min sak, den går inte sönder och så vidare. Det blir väldigt abstrakt och svårt, liksom svårgreppat. Medans kan man gå in i det med så här att jag ser ju att det här blir väldigt jobbigt för dig. Jag ser att du har svårt att du känner väldigt mycket nu och du har svårt att sortera det. Så nu ska jag hjälpa dig med det och då kan vi göra så här istället. Alltså att det typ är på den nivån nästan.
Mm. Ja, precis. Och jag vet ju liksom att när det
obs,
kommer...
med en stor... Gud, nu behövde jag slänga in disclaimer. Obs, inga andra liknelser. Och jag vet att Paula pratade om just avsaknad av empati, och det är absolut inte det jag menar i min liknelse, utan helt enkelt bara hur man kan prata med personer som agerar ut i affekt.
Mm. Ja, det jag skulle säga mer var också så att jag vet ju också att till exempel när man har inom, alltså nu när socialtjänsten fick nya direktiv om att de måste jobba på ett annat sätt kring och ge stöd till män som misshandlar sina partners, så var det ju många som var jätteupprörda över det, liksom att man tyckte att man riktar resurser på fel grej. Man ska ge stöd till de våldsutsatta, inte till de som utövar våldet.
Mm.
Och där man menar på att liksom, görs det på fel sätt med det här stödet, så kan det ju istället bli liksom att man bara lär förövaren vad den ska säga för att fortsätta att manipulera sin omgivning.
Just det.
Vilket jag håller med om att det är ju en risk som kan bli om man gör det där på fel sätt. Liksom. Men där var det också, vet jag läste någon sån här exempel som någon hade på hur det här samtalen hade sett ut för hennes förövare, eller vad man ska säga. Och där, det var liksom så upprört just för att den stödpersonen som han hade haft fokuserade mer på vad han hade att förlora på att fortsätta vara våldsam.
Mm.
Än på att försöka sätta sig in i hur hon kände av att ha blivit utsatt för våld. Och då tog man upp liksom det som exempel på att kolla här vad dåligt den här typen av stöd är, för det lär bara förövaren att vara ännu mer egoistiska typ.
Ja.
Men där man liksom inte förstår den här mekanismen, alltså att ja, men nu är det här en person då som har en viss mått av empatistörning eller någon form av problem att kunna förstå andra människors känslor.
Mm.
Då funkar det ju inte att sitta timme ut och timme in i någon form av terapisamtal och prata om att men förstår du inte hur ledsen hon blir när du slår? Eller förstår du inte hur ont det gör? Alltså, man kommer ingen vart med det.
Nej.
Men börjar man då fokusera på ja, men du mår ju dåligt av att relationen blir dåligt. Du blir ju också ledsen av att ni inte kan hålla sams. Eller du mår ju också dåligt efteråt och skäms för att du har använt våld. Så vi måste hitta verktyg för dig nu för att inte använda våld, för det blir så dåligt för dig.
Ja.
Och Jag kan på ett sätt förstå varför det känns som en väldigt provocerande ingång. Men det är en viktig ingång.
Och det där är egentligen en ganska klassisk kärnfråga i feministiska diskussioner, tycker jag. Med så här, vilken, där det väl finns två läger. Vilken position ska man inta när man pratar med män i förhållande till deras... i deras förövarroll i patriarkatet liksom. Mm. Och ska, där den ena sidan är så här, inget jävla daltande, det ska räcka med att kvinnor också är människor, de ska fatta att man inte kan behandla andra människor på det här sättet, medan en andra sida kan vara så här, vill mer fokusera på maskulinitetsfrågorna, vad har män att vinna på den här formen av liksom feministisk utveckling och så vidare, för att få den typen av motivator. Mm. Och grejen är så här att jag kan också tycka att det upprör och det provocerar, med att det är väl själva fan att man ska behöva hitta saker som förövaren vinner på att sluta med att vara förövare, istället för att det räcker med att jag ska slippa bli utsatt. Men någonstans får man ju också kolla på så här, vad kommer fungera och vad kommer fungera snabbast. Och det måste vara det som går först.
Område 2, 29, återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Jag tänkte jag ska dra då en liten snabbis genomgång av den så kallade gryningspyromanen.
Just det.
Det är ju ett av de mest kända fallen i Sverige utan någon som systematiskt har anlagt bränder. Och man vet inte exakt hur många bränder det är han faktiskt har gjort sig skyldig till, heter det. Men han själv ska ha till olika vittnen erkänt över 200 anlagda bränder. Vilket är jättemycket. Får man väl säga. Gryningspyromanen heter då egentligen Ulf Borgström och han föddes 1963, så nu är han ju 60 år. Och han föddes i Malmö. Enligt Ulf själv och vissa berättelser om Ulf så så var han utsatt för ganska mycket mobbing och trakasserier under sin uppväxt. Och det här är något man har tagit fasta på i bland annat en bok om honom som jag inte kommer ihåg vad han hette, men någonting i stil med gryningspyromanen från mobbad tonåring till mordbrännare eller något sånt där, tror jag han hette.
Jag undrar om det var den jag försökte lyssna på med Hasse Aro som uppläsare.
Ja, just det, som inte alls varit något bra.
Nej, det gick inte. Det var inte bra.
Det var icke sen icke på den.
Och obs, ja, inte på grund av författarna utan på grund av uppläsaren. Vad så jag menar.
Just det. Du tyckte att det var en hemsk uppläsning. Ja. Det finns en till bok som också heter någonting i stil med gryningsromanen från bla 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 till bla bla bla, så att de har väldigt lika titlar. När det kommer till Ulf, så han verkar ju ha ett visst stråk av rättshaverist inom sig. Så att han har ju också, utöver liksom det här med bränderna, haft problem med rättvisan och problem med omvärlden helt enkelt. Så att han kallades också ett tag för telesabotören. Det var innan man visste att det var samma person, men man kallar honom också för telesabotören. Där han genom bedrägeri egentligen då tillskansade sig 071-nummer, alltså betalnummer, som han fick folk att ringa till och därmed få in pengar, fast han egentligen inte erbjöd någonting på det här.
Det har ju inte riktigt samma svung som gryningspyromaden.
Telesabotörerna. Nej, precis. Han har också tydligen gjort då intrång och manipulation av telefonväxlar och kopplingsskåp. Ja. Ja. Men det var mycket konstigheter. Och han åkte in och ut ur fängelse faktiskt för olika typer av de här då bedrägerierna. Så att det var väldans stök liksom. 82 så inledde han ett förhållande med en 12 år äldre kvinna som innan de då blev tillsammans hade varit gift med hans pappa.
Åh fan!
Aha.
Så långt kom jag aldrig i boken.
Och när pappan dog till följd av att han var svårt alkoholiserad, så gifte de två sig istället och fick tillsammans ett tvillingpar pojkar som fick två söner. Och det här är ju sånt här klassiskt, vet, stormigt förhållande.
Ja. Yeah.
Vilket jag utan problem, med tanke på vad som hände sen, helt enkelt tillskriver att han var våldsam mot henne.
Mm. Yep.
På olika sätt. För han åkte ju in igen i fängelse, och när han kom ut år 2000 så hade då den här kvinnan tagit de två sönerna, lämnat och fått skyddade personuppgifter, vilket man ju inte får hur lätt som helst. Så att hon bodde då med dem på hemlig adress. Och det är här gryningspyromanen föds, eller vad man ska säga. För Borgström ska då i princip ha uttalat en form av förbannelse över hela det svenska samhället, som han menade då hade svikit honom och tagit ifrån honom allt. Och han menade på att han skulle ju då hämnas alla de här oförrätterna genom att under 10 år framåt anlägga bränder.
Alltså, så långt som jag hade kommit i berättelsen, då var det ju fortfarande vid hans barndom typ, och den var ju bedrövlig. Alltså det var ju eländigt som fan. Hans, det kom ju in en partner till mamman då som verkar vara vidrig, alltså vedervärdig, med väldigt grovt våld och hot. Och att han och hans brorsa liksom inte fick något stöd av samhället, eller de fick liksom ingen hjälp, och att de i det kände sig också väldigt, väldigt svikna. Så att den där känslan av att vara sviken av samhället har ju säkert funnits redan, och så kunde han lätt bygga vidare på den med att det liksom är han som är utsatt för olika saker.
Mm, precis. Så att ja, under 10 år skulle han anlägga bränder. Nu hann han inte det så pass länge, på gott och ont. Men han hann med saker ändå. Och han, i och med att han då går på en form av mordbrandsspree, med fokus mot liksom samhället i stort och inte egentligen enskilda individer eller sådär, så anlägger ju han väldigt mycket bränder mot hus med högt kulturvärde. Så bland hans mer uppmärksammade bränder finns då Emils snickerboa från Emil i Lönneberga-filmerna.
Mm.
Och närbelägna handpappersbruket i Örsjöfors. Han på en och samma natt även tänt eld på Västra Vemmenhögs kyrka och Nils Holgersson-gården.
Ja. Yeah.
Mm. Han har även varit nära att bränna upp Heliga Trefaldighetskyrka i Kristianstad. Och ja, han siktar liksom på det är väldigt mycket kyrkor bland annat som han ger sig på. Och det misstänker att vi handlar om lite av symboliken i kyrkor och det här samhällsbärande på något sätt. Även om vi inte längre
någon
är
överhet.
Ja, exakt.
Ja.
Och han blir dömd flera gånger av tingsrätter. Eller Malmö, ja, Skåne. Och så tänker jag nu. Ja, det blir olika tingsrätter för att han är ju runt lite grann. Så att han, men framförallt är det ju Skåne och Småland som han härjar runt i. Men sen när det kommer upp i hovrätten så blir han friad varje gång. För att man tycker inte att bevisen är tillräckligt starka för att kunna liksom vara det här med utom rimlig tvivel.
Mm.
Grej. Och det här vet jag att i en av böckerna så diskuterar man mycket kring det, att vad går gränsen? Hur starka bevis behövs egentligen för att kunna säga att det är utom rimligt tvivel? Det kan, alltså sannolikheten för att det skulle vara någon annan än han är så pass minimal att man inte behöver ta hänsyn till det.
Nej, men alltså grejen med honom var väl också att det liksom rättsväsendet då, förutom de här, när det blev friande domar, var ju så säker på att det var han som var runt och tuttade på, så man satte ju liksom en någon slags extrem form av liksom öppen polisbevakning. Att det var poliser som liksom eskorterade honom överallt. Alltså precis vart han än var. Var han på, hos Frälsis och skulle äta lunch, för han var väl hemlös rätt mycket också. Så satt de med liksom och satt där och väntade. Och de gick med honom överallt, för de var så här, släpper vi honom med blicken så börjar det brinna.
Mm.
Och då är det ju någonting i rättsprocessen som inte har funkat. Alltså, för den typen av så ska det ju inte se ut. Är du friad så ska du ju inte ha poliser som går efter dig liksom i vad du än gör.
Nej, exakt. Nej, men det är ju mycket som skevar i hela den här grejen, hur det har blivit. Och jag tror att just polis och åklagarmyndigheter liksom har slarvat en hel del i bevisningen, för att man har varit så himla säker på att det är honom. Och då blir det lite här bara, men vi vet ju att det är han. Så att man liksom glömmer att, alltså dels då utreda andra möjligheter så man faktiskt kan utesluta andra. Men också att man kanske slarvar en del i att hitta bevisningen mot honom. För att man är så övertygad att det är klart att det inte är någon annan än han.
Så att
han blir friad jättemycket i alla fall av hovrätten och sen. Och när han till sist blir dömd så blir han dömd då 2011 blir han dömd första gången och får sitta ett tag, och sen kommer han ut och sen häktas han om 2018 för försök till grov mordbrand i Köping 2017. Och sista domen han får så är på 8 år. Där han då döms. Så det är två liksom domar för anlagda bränder eller liksom mordbrandsdomar då. Men han har också dömts för flertal gånger för bedrägeri, narkotikabrott, stöld, häleri, urkundsförfalskning och trafikbrott. Och han har även dömts för grovt barnpornografibrott. Så det är en jävla cocktail där.
Ja, och med honom så var det ju verkligen hur... han var ju inte pyroman för det första. Det är en sån, han är en sån typexempel på hur det här, den här diagnosen och begreppet liksom förvanskas. Och han får ju liksom stå symbol för pyromaner i Sverige, typ, fast han inte är det. Han är ingen klassisk mordbrännare. Som tuttar på för eld. Och att där satt han ju liksom verkligen, alltså rätt stort område av Sverige i total skräck. För det var ju typ att råkar man titta snett på honom så behövde man vara rädd för att det kunde börja brinna liksom hos en. För att han hämnades och det var hans strategi. Jag tror att han till och med liksom sa att nu jävla kommer det brinna liksom om någon. Och plus att han då var i en i samhällets lägre skikt. Så att det hände ju saker med myndigheter och med kronofogde och allt sånt som gjorde att det rådde ju ingen brist på anledning för honom att hämnas heller i hans ögon.
Nej, exakt. Och det just det med det här pyromangrejen, alltså man utredde ju det på honom faktiskt. Men konstaterade att han är inte pyroman för att de här bränderna handlar ju inte om elden i sig, utan han har ju det här mycket, mycket uttalade hämndmotivet. Att han gör det för att han vill sabba för folk, göra människor rädda och få känna liksom att han trycker till dem som han tycker har på något sätt felat honom.
Ja, och jag tänker också den enorma alltså, ekonomiska aspekten i att det han gör är ju att han kostar ju samhället extremt mycket pengar i form av den här förödelsen. Och inte bara pengar heller, utan liksom kulturell symbolik och den typen av värden. Alltså, herregud, snickerboa liksom. Men och då, det blir ju då det liksom ultimata sättet att straffa samhället. Med extrem jävla skadegörelse.
Ja, exakt. Han frigavs 2001, tror jag det var. Så han kom ut. November 21. Kom han ut senast då efter att den här domen 2018. Och där hade han ju dömts för att ha försökt att sätta eld på ett socialkontor. Och han dömdes också då för hot mot en av socialsekreteraren som jobbade på det här socialkontoret. Han dömdes för narkotikabrott och han dömdes för brott mot knivlagen.
Så. Ja.
Men jag tänkte när vi ändå apropå det här med begrepp som folk missförstår och i förhållande då till Ulf Borgström på ett sätt, det här med mordbrand. Det är ju också ett, just för att det heter någonting med mord i, att många tror ju liksom att är det en mordbrand så betyder att någon har dött. Eller som minst blivit skadad. Men det är inte vad mordbrand innebär. Utan mordbränder är ju alla typer av bränder som anläggs där det finns en möjlighet att någon blir skadad, alternativt dör, är en mordbrand. Även om man tänder eld då, liksom på ett hus som är tomt. För att man är med på att det är ett ställe där det kan finnas människor. Risken kan vara då att personen har fel. Att huset inte alls var tomt. Och just det här med branden mot det här socialkontoret är ju till exempel ett bra exempel på det. Att han blir ju dömd för försök till mordbrand. Han lyckades ju aldrig tända eld på det ordentligt. Men han var ju där på kvällen eller natten. Där ett socialkontor normalt sett är tomt. Men eftersom det här var centralt och så vidare, som jag på att det är en mordbrand, eftersom risken finns att det inte var tomt fast han trodde det. Men risken finns också att om det hade tagit eld på riktigt så hade elden kunnat sprida sig och då tagit sig till byggnader där det fanns människor.
Ja.
Så.
Så det är ju bara... liksom att det är i en byggnad, i egentligen liksom en byggnad där byggnader är oftast gjorda för att det kan finnas människor i dem av olika anledningar. Och för att det är så extremt allvarligt och man kan inte alltid förutse en elds förödelse och liksom kraft och vad som ska hända. Det kan du inte styra, du kan liksom inte förutse det. Och det är så extremt allvarligt, så måste man ha det så. Att det spelar ingen roll om det var någon där eller du tänkte att det skulle vara någon där eller inte. Utan då är det mordbranden då.
Precis. Och det finns ju även exempel på mordbränder där man inte har anlagt brand i ett bostadshus till exempel. Man kanske har satt eld på garaget. Vad ordet jag sökte efter. Men där man då har gjort bedömningen att garaget är så pass nära till bostadshuset att det fortfarande blir en mordbrand, trots att man faktiskt tänt eld på en byggnad som inte är tänkt att människor ska vara i som regel, utan det är ju mer förvaringsutrymme. Men som sagt, tar sig elden ordentligt så kan det gå över bostadshuset där det kan finnas människor, och då är det fortfarande en mordbrand och så vidare. Så ja, jag tänkte att det är bara ett litet bra förtydligande kanske, att bara för att det heter mordbrand behöver ingen ha blivit skadad eller dött utav det. Och försök till mordbrand är då inte att man har försökt att döda någon med elden och misslyckats, utan att elden helt enkelt inte har tagit sig. Men man kan se liksom att någon har gjort ett försök att tända eld som kanske har skadat en liten... Jag vet inte, jag läste något sånt där med försök till mordbrand, och då var det någon som hade försökt att tända eld på i ett hyreshus nere liksom i, där de har såna här förråd i källaren typ. Så att man försökt tända eld liksom i förrådet. Men elden hade inte kunnat ta sig någonstans, så att själva allting som fanns i förråden hade ju blivit totalförstörda. Men sen hade elden inte kunnat sprida sig någonstans, så att det fanns aldrig någon fara för någon annan egentligen. Men eftersom det ändå var en brand i ett bostadshus, så räknas det ju som mordbrand liksom. Ska jag försöka hinna?
Gud vad vi pratar.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Ja, alltså, ska vi försöka? Det blir en väldigt, väldigt snabb, kort snackis
nu. Jag är beredd med en mening.
Ja, det är bra. Då tänker jag att vi tar en jättekort snackis och skrattar lite åt det faktum att Liberalernas Romina Pornaka, jag kommer aldrig ihåg hur man uttalar sig efternamn. Skitsamma, Romina, vår klimat- och miljöminister, i en podd av Expressen pekas ut nu då som att vara SDs favoritminister.
Ja, men det är väl fint.
Ja. Jag tänker, man behöver inte säga så himla mycket mer om det än att inte... det här är pinsamt. Det är så pinsamt. Det är så otroligt pinsamt.
Grattis till dig. Hoppas att hon får ett litet diplom eller en liten plakett. Att ha och påminna sig själv om. Nej, men det är ett snyggt kvitto. Varsågod.
Där ser vi vad eran klimatpolitik går för. När det blir det bästa SD har varit med om.
Ja. Det är fint på CV:t. Det var väl lagom. Gud vad härligt att bara få så här. Ja, då har vi sagt det. Nu är det med här också. Vi glömmer icke. Se till att bli Patreons. Patreon.com/nyans. Då får ni dubbelt så många avsnitt varje månad. Vi kommer också, det var mitt fel som sagt att det inte blev någon live, men det kommer väldigt snart. Vi lovar. Vi ska bara hålla oss friska. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen på torsdag, eller då om ni inte är Patreons på tisdag igen. Puss och kram, hej!
Hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.